Då har vi kommit fram till den tredje kvällen i vår serie om vittnandet. Vi talade första gången om vittnandets rätta motivation. Andra gången om den kristne i världen. Att inte vara av världen men vara annorlunda i världen. Och ikväll ska vi tala lite grann om budskapets innehåll. Kvällens rubrik är ju, men vad ska jag säga? Och jag hoppas att ni till den här kvällen har läst de kapitel som står angivna i programmet. Kapitel 9, 11 och 12. För nu ska jag ha ett litet läxförhör med er. Nästa gång är torsdagen den 21 som vi möts omkring det här ämnet. Till den gången kan ni läsa kapitel 17 och vi kommer då att tala lite grann om djävulens strategi och försök att förstöra Guds barns ansatser att evangelisera. Känn din motståndare. Och vi kanske kommer in lite grann på villoläror. Annars möts vi väl igen på lördag hoppas jag. Studera vidare i Esra bok. Och läs då kapitel 5 och 6 till på lördag kväll. Så låt oss slå upp sidan 37 i Rinkers bok, ni som har den med. Kapitel 9. Vad är ett vittne i rubriken? Vad är ett vittne för någonting? Är det någon som vågar definiera ett vittne?
Det är en som för vidare det han vill vara sanning beträffande både sin egen och sin egen personliga
erfarenhet. Bra. Och läste du det? Eller det lät som innan. Ja. Ja, det var lite fusk. Tänk om man skulle göra det i skolan. Ja. Du gömde den under bänken. Nåja, det var väl rätt det hon sa. Förlåt? Ja, vilken händelse är det frågan om här? Upplevelsen av vad? Ja, just det. Det kan vi vittna om. Var och en som har upplevt Jesus Kristus som sin personliga frälsare är ett vittne om denna situation. Ingen kan bestrida det. När du säger ditt vittnesbörd så måste människan säga, ja visst, ja det är ju... Jag måste väl ta det på orden. Just det är ju så, då är det väl så. Ja visst. Vi definierade, tror jag, ett vittne också som en tiggare som talar om för en annan tiggare var man kan finna bröd någonstans. Och det tycker jag är en skön definition. Det sätter oss på samma plan som varje människa vi möter. Ett vittne är en som vet någonting. För att vittna måste man ha viss kunskap. Vi måste ha kunskap om Jesu Kristi person, om vem han är och vad han har gjort. Och det är det som Rosalind Rinke försöker betona i sin bok här också. Det första villkoret är då naturligtvis för att kunna vittna att man själv har mött den personen. Om jag kommer in i ett sammanhang där jag ska presentera någon för några andra människor, så är ju villkoret för att jag ska kunna presentera en person för andra människor att jag känner den personen. Om jag skulle ta fram en vän till mig här ikväll och presentera honom för er, så vore ju villkoret att jag kände honom innan jag tog fram honom. Annars vore det ingen idé för mig att introducera honom till er. Likadant är det med vårt förhållande till Jesus Kristus. Du måste känna honom personligen för att kunna berätta om honom för andra. Du måste känna honom personligen för att kunna berätta om honom för andra. Ett enkelt villkor i och för sig att förstå, men oerhört viktigt. Annars kan man inte vittna om man inte känner Jesus. Vad ska vi säga om en människa som säger så här: jag vittnar med mitt liv, så jag behöver inte tala. Det är ganska egenrättfärdig. Det är en väldigt hög bekännelse. Det är många som liksom lutar där och säger, ja men jag vittnar med mitt liv så jag behöver inte använda munnen. Det var inte dåligt. Kan du verkligen berätta med hela ditt liv hur underbar Jesus Kristus säger? Ja, det skulle vi göra. Våra liv skulle vara tysta vittnesbörd. Men som Rosalind Rinker säger, kan en människa genom att du bara lever ett kristet liv framför henne förstå någonting om Jesu försoningsstöd? Kan hon göra det? Det är rätt så svårt. Kan hon förstå hur hon själv ska bli frälst? Nej. Ni ser, det är en massa saker som inte kommer fram genom livet. Andens frukter kommer fram. Och som kan vara en introduktion till den person som vi kan introducera och berätta om. Egentligen att bara säga jag lever ett kristet liv betyder att vi pekar på oss själva hela tiden. Istället för att vi med vår mun skulle säga varför jag lever som jag gör, det beror på att jag har mött Jesus Kristus. Det är han som har förvandlat mitt liv. Om du tycker att mitt liv är annorlunda än någon annan människas liv, så beror det på Jesus Kristus. Så det är det du måste få reda på. Du måste få reda på orsaken varför ditt liv är annorlunda. Annars hjälper det inte hur kristet du lever när det gäller deras frälsning. Det var väl ungefär kapitel 9. Och ni har väl kanske sett på frågorna där. Vi har redan definierat ordet, eller vad ett vittne är. Fråga 2 på sidan 42 säger: vad var det förnämsta som den första församlingen vittnade om? Alltid när du läser ett vittnesbörd eller en predikan i apostlagärningarna, vad är huvudtemat? Ja, just det. Speciellt Jesu uppståndelse. Han lever. Han som ni korsfäste, han lever. Ett vittne om en person och vad han har gjort. Han har dött och han har uppstått. Om ett historiskt faktum. Faktiskt inte i första hand den egna upplevelsen. Den har sin plats. Men kom ihåg att människor kanske inte blir frälsta på grund av att du vittnar om din upplevelse. De måste få kunskap om Jesus Kristus. Vem han är och vad han har gjort för dem. Så därför är det viktigt att betona Jesu Kristi person och verk. Och vi ska gå igenom huvudpunkterna i hans person och hans verk om en liten stund här. Men vi hade också kapitel 11 i läxa, som handlar om hur man delar med sig kunskapen om Kristus. Och där träffar Rosalind Rinken en verkligt känslig punkt. Där hon talar om att det inte är huvudsaken att man tror, utan vad man tror. Det finns många trosuppfattningar i världen, vet ni. Det finns sådana som tror på Allah, att han är enda guden, att Mohammed är hans profet. De har en stark tro. Du kan inte anklaga deras tro. Det är ingen fel på deras trosprocess. Den är aktiv, den är sann, den är verklig. Det finns de som tror på hinduismen, buddhismen och de teorier som ligger bakom det. Och det finns alla möjliga religioner i världen. Och det finns människor som är hängivna anhängare till dessa religioner. De tror på vad den religionen innehåller. Så därför, om vi går med på och säger att huvudsaken att du tror, min vän, rent generellt så har du gjort dig skyldig till en teologisk blunder. För då skulle man kunna säga var och en blir salig på sin tro. Och det har till och med varit människor som har sagt till mig: ja, men det står ju i Bibeln att var och en blir salig på sin tro. Är det någon som kan tala om för mig vad det står någonstans?
Ingenstans.
Det var Fredrik den andra som sa det på sin tid. Jag tror Katarina av Ryssland sa det också. Att var och en blir salig på sin tro. Så låt oss inte hålla fast vid att vår lilla tro är den enda rätta. Hon tror, han tror och de tror som de vill. Och de är lyckliga och glada. Och det kanske de är. Men vad hjälper det om en tro så inte är sant? Vi ser trons innehåll, trons objekt är det viktiga. Och vi lever i en tid där relativismen härskar, där man inte får sätta upp någonting som är absolut eller sant. Och därför så måste i toleransens och till och med demokratins namn sägas att vad som helst är välkommet, vilken religion som helst. Här har vi de olika religionerna, kära elever. Välj den du tycker passar dig. Vilken tro, den ena tron är lika bra som den andra. Huvudsaken att du tror, om du nu vill tro. Man betonar alltså inte det objektiva i trons innehåll, trons objekt. Det har helt kommit bort i vår tid. Subjektiviteten är det härskande. Om jag upplever någonting positivt i min tro, då är den bra för mig. Om jag upplever att hinduismen hjälper mig att leva lättare som människa, då är den bra för mig. Om transcendental meditation, som görs populärt nu, inte minst i Göteborg, om det hjälper mig, ja, då är den tron bra för mig. Men kom inte att säga att jag måste tro på Jesus. Det kanske är bra för dig. Det är det vilken hal is man är ute på. När man bara betonar den subjektiva upplevelsen av att tro på någonting, vad det vara må. Om inte trons objekt får vara det viktiga. Därför är det så viktigt att vi pekar på trons objekt, som är Jesus Kristus. Han som sa, jag är vägen, bestämd form, sanningen, bestämd form, livet, bestämd form. Det vill säga, det finns ingen annan väg utom mig själv. Det hjälper inte hur stark tro man har om det man tror på inte håller. Jag vet ibland, min bror och jag var ganska dristiga när jag var yngre, när det vårisen, när höstisen började lägga sig. Och vi gav oss ut ganska dristigt. Det håller, isen håller. Och vi till och med gav oss ut och cykla på isen. Och det var en del kamrater som inte vågade följa med, men vi gav oss ut. Men isen höll inte. Vi får i ibland med cyklar och min bror för i riktigt ordentligt en gång. Det var rent under att han blev räddad. Isen brast, men vår tro var ju stark. Men det vi trodde på var svagt. Det höll inte. Det var inget fel på vår tro, det var fel på trons objekt. Däremot så har jag en kamrat som nästan aldrig vågar gå ut på en is. Han är livrädd för isar, han har någon slags neurotisk rädsla för isar. Det får vara meter tjock. Men han törs inte gå ut på en sjöis. Han vet att den inte brister, men hans tro är på något vis så svag. Ja, man kunde klaga på hans tro, men man kan inte klaga på trons objekt. För skulle han försöka att lite gå ut på den där isen, så skulle han ju finna att den håller, trots att hans tro var så svag. Så hans svaga tro skulle komma på skam, tack vare att det han trodde på var så starkt. Och det kan väl hända att vår tro på Gud inte alla gånger är så där stark. Men tack och lov, huvudsaken är att den vi tror på är stark. Att det vi tror på håller. Det är inte vår tro som ska bära oss, utan det är det vi tror på som ska bära oss. Så därför är det så viktigt att vår tro fästes på ett rätt objekt. Och verkligen grundar sig på sanningen. Och inte på lögnen, inte på någon falsk religion eller någon villolära. Utan på sanningen, på Jesus Kristus själv. Det var väl ungefär kapitel 10. Därför är det viktigt att peka på Jesus Kristi person, att han är sanningen och att en gång i historien han har dött och uppstått och lämnat en tom grav bakom sig. Ett historiskt faktum, en sanning som vi inbjuder människorna att sätta sin tro till. Okej, jag tror inte det är något säkert med frågorna där. Vi menar samma sak. Hon säger, läs följande bibelställen på sidan 56. Och lägg märke till att det gäller vem vi tror på och inte vad. Men det är ingenting i motsats mot vad jag har sagt. Det betyder att det verkligen är frågan om en person, en levande person som vi ska tro på. Och inte en system av ett system lärosats. Det är det hon vill betona här. Och i Johannes 3:16 säger, vem ska vi tro på? Jesus. Och Johannes 3:36, vem ska vi tro på? Jesus. Och Johannes 8:25-35. Ja, just. Ja, men du ska 8:e kapitlet 25-30 vers ner istället. Jag vet inte varför det har blivit problem. Alltid Jesus sa till mig, den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Tro på mig, tro på mig, tro på mig, tro på mig. Tro på Gud, tro också på mig. Han gjorde anspråk på att vara gudomlig. Han gjorde anspråk på att kunna mätta de människor som trodde på honom, för jag är livets bröd. Han gjorde anspråk på att kunna släcka de människors andliga törst som kom till honom, för jag har livets vatten. Kom till mig och jag ska tillfredsställa dig. Så det är denna person vi ska peka på. Han som förmår att tillfredsställa människors alla behov. Kapitel 12 till sist. Är inget säkert att tala mer om Kristi verk där, att förmedla tron på Kristi kors. Inte genom argumentation, för genom argumentation har aldrig någon människa blivit vunnen till Kristus. Man kan inte debattera en människa till Kristus. Och det är så skönt att veta att vi aldrig är ute för att vinna diskussioner. Ofta så växer vår egen prestige upp så starkt när vi kommer i diskussion med icke-kristna människor. Vi vill överbevisa dem att vi har rätt och att de har fel. Tro aldrig att du kan vinna en människa till Kristus genom dina logiska argument, hur aggressivt du än framför dem. Jag har gjort det misstaget många gånger och riktigt fått gå därifrån med skamkänsla för att jag har betett mig så onyanserat och aggressivt. Presentera vad du tror på, lyssna till vad de säger och sen få Gud ta hand om resten. Du är inte ute för att vinna en diskussion, om de också klubbar ner dig i skoskaften. Så ta inte illa upp, Jesus sa själv, förundra er inte om världen hatar er. Betänk att de har hatat mig innan de hatade er. Jag kommer så väl ihåg, jag gick på Kungsgatan i Stockholm en gång och skulle dela ut några små bibeldelar och försökte få kontakt med människor och vittna, jag och en annan kille. Och jag gick upp på universitetet i Stockholm och tyckte väl jag visste lite grann. Men det fanns de som visste mer, skulle jag snart reda på. För då kom jag ner på Kungsgatan och mötte två nybakade studenter som var lite berusade också. Och när jag räckte dem den lilla bibeldelen och frågade om de ville ha en liten bibel att läsa, så blev de väldigt arga på mig och sa: spring inte här och sprid medeltidsmörker, vi är upplysta människor. Och jag försökte väl att modellera mig lite grann, men de bara tryckte ner mig ännu mer. Så jag fann att det inte var någon möda värt, utan jag gick bedrövad därifrån. Och jag tyckte, nu är det lika bra att gå hem, sa jag till min kamrat. Inte alls, sa han. Vad tror du de skulle ha gjort med Jesus om han har kommit här? Varför ska du räkna med att det går bättre för dig än vad det gick för Jesus? De var ganska hårda mot honom också. Och så fick jag då tänka på det, att inte vänta mig någon annan reaktion än den reaktion som Jesus fick när han presenterade sig själv och gjorde höga anspråk på sig själv. Ja, nu har jag gjort en liten stencil här. Vi är alldeles trötta på de här stencilerna. Men den innehåller en enkel illustration som ni kanske har sett de flesta av, jag vet inte. Om hur man på ett enkelt sätt kan presentera evangeliet. Vi ska ju tala ikväll om budskapets innehåll. Och med den här lilla stencilen vill jag visa er hur ni enkelt kan presentera evangeliet när som helst, var som helst. Ja, det är en liten serie det här. Egentligen så det är sex olika teckningar, va? Men det är en och samma. Men jag har gjort dem i tur och ordning så här för att vi ska se utvecklingen av det hela. Den här lilla illustrationen har jag använt. Kan sitta på ett café, inte ha någonting att inte en bibel med mig en gång. Men man har en liten servett som man kan börja rita på den. Man kan rita på baksidan av en spårvagnsbiljett. Man kan rita på marken till och med har gjort. Ute på badstranden har ritat upp det här med foten på marken eller en pinne på marken. När jag inte har haft några andra hjälpmedel. Ett mycket enkelt och naturligt sätt att förkunna evangelium på. Och de flesta människor när de har sett det har sagt, men så enkelt har jag aldrig trott att det var. Och jag har sett hur människor har tagit emot Kristus. Utifrån att ha sett den här illustrationen. Så låt oss gå igenom det. Jag säger att ibland kan det alltså vara så när man kommer möter människor att de vill inte tro, de tror inte på den här boken, de säger att det är ingen idé att du använder Bibeln, för den tror jag i alla fall inte på. Så det är ingen idé att vi argumenterar utifrån Bibeln. Och då är man ganska ställd. Det är ju Guds ord som ska verka. Men då brukar jag säga så här: okej, okay, du tror inte Bibeln, men vet du vad Bibeln säger då? Vet du verkligen vad den säger, frågan om frälsningen? Skulle det inte vara i alla fall ärligt att ta av dig att verkligen ställa dig inför vad den säger innan du förkastar det? Vill du ge mig 5 minuter? Har du lust att bara 5 minuter? Låt oss anta att den är sann 5 minuter, sen får du förkasta den igen. Men låt oss anta att den är sann 5 minuter bara. Och se vad den säger. Så får du göra vad du vill sen. Okej, okay, 5 minuter kan väl orka med då. Bra, nu antar vi att den är sann. Och då är detta vad Bibeln säger. Att Gud skapade människan till sin avbild för att han vill ha gemenskap med henne.
Men, och vi behöver inte gå in i detalj, gemenskapen bröts den dag människan föll i olydnad, i synd, mot Gud.
Till Gud gav människan en fri vilja, därför att Gud ville att människan av egen fri vilja skulle välja att älska honom. Han kunde ha gjort henne till en robot naturligtvis, som rent automatiskt, mekaniskt skulle hålla sig till Gud och lyda honom. Men jag skulle inte vilja att min fru älskade mig därför att jag sa till henne: älska mig, annars skiftar jag mig inte med det. Utan jag ville höra att hon sa sitt ja, va? Älskar du mig? Och så var det tyst. Och så väntar man spänt, ska det komma ett ja eller nej? Och man vill inte tvinga fram någonting, utan man ville att det skulle komma naturligt från hennes hjärta, va? Så man visste att det kom spontant, och det gjorde det ju. I det fallet. Som skönt var. Men Gud, liksom, om vi kan se det på samma sätt med människan. Gud vill att människan med sin fria vilja skulle själv välja att älska honom. Så att han skulle känna att denna skapelse som är till min avbild, hon har valt att själv av egen fri vilja älska mig. Och det skulle bli ett underbart kärleksförhållande mellan Gud och människa på det viset. Nu valde människan att inte älska Gud. Och hon visade det genom att göra uppror emot hans auktoritet. Ifrågasätta hans godhet. Så det blev en skilsmässa mellan Gud och människa. Och så brukar jag rita hund. Det brukar jag inte rita upp. Bara om jag har ett papper. Annars så brukar jag säga, då blir det en skilsmässa. Vi kan symbolisera en skilsmässa lika som en avgrund mellan Gud och människa. Så att människan här blev skild från Gud. En avgrund som ju Lukas 16 faktiskt talar om, som man inte kan komma över. Och visa till exempel på Jesaja 59:2. Är det någon som kan läsa den versen?
Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er.
Och om man har en bibel till hands, så låt dem gärna själva se versen, kanske läsa den högt och fråga: vad är det som skiljer människan från Gud enligt Guds ord? Och svaret är: så. Och vilka har syndat är nästa fråga.
Då går vi till Romarbrevet 3.
Ja, bra. Jag vet att Rosalind Rinker inte gärna vill börja prata om synden. Hon har ett annat närmande, och det kan hända. Man kan börja från många olika vinklar. Det intressanta är dock att när den helige ande ska ha sin roll i evangelisationen, så är hans uppgift att först och främst överbevisa människor om synd. Inte om Kristi kärlek. Har tänkt på det? Jag vet inte varför, men människan måste först inse sitt behov och sin ställning i förhållande till Gud, så att hon riktigt ska förstå Kristi kärlek. Det hjälper inte med bara att säga: Gud älskar dig, Jesus älskar dig. Ja, så vad? Det är många andra som älskar mig. Han älskar mig också. De förstår inte Kristi kärlek i sin fullhet om de inte förstår sin synd och Guds helighet. Därför tror jag att det inte är fel att börja med synden. Man kan börja på andra håll, men jag har för vana att börja med synden. Och säga: vilka har syndat? Alla, som ni sa. Har jag syndat? Och pekar jag på mig. Ja, jag har syndat. Du har syndat, Kristus. Alla har syndat. Så vi är i samma båt, du och jag. Både du och jag har syndat, säger jag till den människa som jag talar med. Alla, det är ingen skillnad på oss. Vi saknar härligheten från Gud, från den dag vi skildes från honom. Nå, vad blir nu följden utav detta? Och då bara bläddrar jag till Romarbrevet 6:23 och läser första delen av den versen och frågar: vad blir följden, lönen, resultatet utav synden? Död. Och då brukar jag skriva död. Men naturligtvis måste vi kanske förklara vad det är för sorts död först och främst. Och vad tror ni det är för sorts död? Ja, andlig död. Att jag i min synd just nu kan vara död inför Gud om jag inte har fått förlåtelse. Paulus säger i Efesierbrevet 2: vi vore allesammans förut döda i det synd och överträdelser i vilka vi vandrade, men Gud har gjort oss levande. Vi var döda. Jesus sa: låt de döda gå och begrava sina döda. Så man kan vara andligt död fast man är fysiskt levande. Och den här döden, varför jag har med i brevbrevet 9:27, där står det att en människa kan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Den här döden, den leder till en evig skilsmässa från Gud. Också efter den fysiska döden så fortsätter liksom det här svalget. En evig skilsmässa från Gud, om inte saken blir uppgjord medan man lever. Den andliga döden här i livet, den går att ändra på så man får andligt liv. Men den eviga döden efter det man har begravt, den går inte att ändra på. I det stadiet kan du inte bli frälst. Du måste bli frälst innan du dör. Nåja, det viktiga är att de förstår att de är döda inför Gud. De saknar det liv som finns hos Gud. Nu ser ni att jag har skrivit en liten bro ut så här på bild 3. Och det gör jag ibland bara när människor säger: ja, men jag har ju inte syndat så mycket. Jag har ju betalat skatt och försökt att leva ett ganska gott liv. Varför ska jag förkastas? Då är väl inte Gud god? Alltså räknar man upp egna gärningar och egna försök att bygga en bro över till Gud, så att säga. Och det är många människor som är sysselsatta med att bygga små broar över till Gud. Och de tror att de kan frälsa sig själva på det viset. Och om de för resonemanget in på det, så kan det vara bra att läsa Efesierbrevet 2:8-9, där det står: fortsätt. Just det. Icke av gärningar. Så det spelar ingen roll hur mycket goda gärningar du gör. Du kommer aldrig över dit genom dina gärningar. Och Jesaja 64:6 säger att all vår egen rättfärdighet är så som fläckkläder. Så vad hjälper det hur mycket jag arbetar? Nej, någonting annat måste hända. Och här kommer på ett naturligt sätt Guds kärlek in. Människans situation är hopplös. Hon kan inte frälsa sig själv, och om hon förblir i sin synd så går hon mot en evig död, en evig skilsmässa från Gud. Men vad har hänt i historien? Och då läser jag slutet på den här versen, Romarbrevet 6:23, där det står någon där:
men den gåva som Gud har gått i dig vid tid i Kristus sitter.
En gåva av nåd, inte av gärningar, den är evigt liv. Och jag brukar också läsa Romarbrevet 5:8 i det sammanhanget. Innan jag ritar någonting här, vad står det där?
Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus tog oss.
Medan vi ännu var kvar på den här sidan, oförmögna att ta oss över dit själva, vad gjorde Gud? Han tog första steget till försoning. Han liksom fällde en bro över från sin sida. Nu ritar en fällbro här som fälldes över från Guds sida. Johannes 3:16, det räcker med att läsa den nästan. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, Jesus. Och det är att var en som tror på honom skall inte förgås, utan ha evigt liv. Då uppstår frågan: men hur kan detta vara möjligt? Att bara jag tror på Jesus så blir jag frälst. Och här kommer, då får vi förklara vad Jesus har gjort. Och det är bild nummer 5. Vad Jesus har gjort. Och då brukar jag gå till första Petrus brev. 1:24. Kan någon slå upp det och läsa det? Första Petrus brev 1:24.
2:24.
Förlåt, 2:24 ska det vara.
och våra synder var han i sin kropp på korset för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår av Akabels identitet.
Det är underbart. Alltså vad Jesus gjorde, varför han kom för att dö. Han dog på ett kors. När han dog, då tog han din och min död på sig. Därför, och när han dog, då tog han dina och mina synder på sig. Så, han tog synden. Och genom att han tog synden så tog han också syndens straff som var död. Det straff som du och jag egentligen gick och bar på. Det har Jesus tagit. Det straff som måste drabba den som förbliver i synden. Det har Jesus tagit. Han tog synden och han tog döden. På korset. Det är vad Jesus har gjort för dig, säger jag till min vän. Han har både tagit din synd. Alla dina synder. Och han har dött för dig. Så, det är därför som han kan vara vägen, sanningen och livet. Som jag brukar skriva här i Johannes 14:6. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, va? Det passar bra att citera det. Så nästa fråga faller sig då naturligt. Vad ska jag göra för att få del av vad Jesus har gjort för mig? Bra, hur vet du det? Till exempel var? Vad står det? Johannes 5 24 är det, va? Det är tro. Jag brukar använda en annan vers som talar om samma sak. Ja, Johannes 3:16. Vi kan nästan bara använda den här versen på den här sidan. Gud älskade så att han gav sin son. För att vad är som tror på sonen ska inte förgås utan ha evigt liv. Så, nu ser det ganska kladdigt ut här. Men ni har hängt med bra. Johannes, en annan vers, 1:12. Vad står det där? Åt dem som... Ja. Så att tro på Jesus, det är detsamma som att aktivt göra vad då? Enligt Johannes 1:12. Ta emot honom. Ta emot Jesus. Och som Oscar Jonell läste här, Johannes 5:24. Den som tror på mig, han har övergått genom tron på mig och vad jag har gjort. Genom tron på det här försoningsverket och på Jesu Kristi person och ett mottagande av den personen i hjärtat. Den som gör det, den som så tror på Kristus, han har övergått från döden till livet. Och då nästa fråga och den sista frågan är den svåraste av alla att ställa när man går igenom den här illustrationen med en människa. Och vet ni vad den frågan är? Ja, bra. Eller, vill du? Eller att säga, vet du vilken sida du står på, för det första? Och det är ingen tvekan om att de vet. I 90% av fallen, ja, jag står där, jag vet det. Jag vet det. Och trots att de 5 minuter tidigare har förnekat den här boken. Nu vet de sin ställning i förhållande till Gud. Jag vet att jag är här, för jag har inte gjort det här, jag har inte tagit emot Kristus. Men konstigt nog att det är så svårt att fråga, vill du ta emot Kristus nu? Det är för att jag ofta har gjort den här illustrationen och tyckt att jag har presenterat det. Så är det ändå i bakhuvudet på mig, ja men ta emot Kristus vill hon nog inte göra. Det är nog ingen idé jag frågar. Men de gånger jag har frågat så har jag aldrig fått ett blankt nej efter att ha visat det här. Aldrig ett blankt nej, utan istället, ja, ska tänka lite på det. Se. Och de har varit lite försiktigare än de var för 5 minuter sedan när de förnekade den här boken. Så, men om de säger ja, så innebär det alltså att, okej, då får du ta emot Kristus nu. Och vet du vad som sker med dig då?
Vad sker med dig då?
Jag går från döden till livet.
Den sista versen som jag då brukar ge en människa när hon har tagit emot Kristus.
Det får en plats att skriva det på den sidan man skulle stå där igen. Det första Johannes 5, 11-12, där det står vad då?
Detta är inte en större än att Gud har givit oss evigt liv och ditt liv är hans son. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har det så, han har inget liv.
Så, om jag tar emot Kristus, vad har jag då för någonting? Hur vet jag det? Hur vet jag att jag har evigt liv när jag tar emot Kristus?
Han är livet.
Det eviga livet är i honom, precis som jag la in en penna i den här boken, Bibeln här. Om jag skulle ge Kristi Bibeln här, så skulle han också med den få pennan, eftersom pennan är i Bibeln. Ja, på samma sätt, när du tar emot Kristus, tar du emot livet, för livet är i Kristus. Och det är en gåva. Ja, det är ungefär vad jag ville visa. Var det svårt, tyckte ni? Är det någon fråga i relation till den här? I den skitsen.
Den där bilden som du talade om, din kamrat som inte ville gå över isen.
Ja, ja.
Isen var bergfast.
Ja, ja.
Men han vågade inte gå. Han
Nej.
Var heller inte över.
Nej. Nej. Nej.
Han inte kunde tro.
Ja, han kunde inte tro. Men meningen var, om man hade haft en svag tro och vågat sig ut, då hade han funnit att isen hade hållit.
Ja. Jag har en annan illustration till det, den negativa. Jaha. Jag var för många år sedan ute vid Vedsjön och där går den vackra väg ner mot sjön. Det var vinter och det var snö. Och barnen åkte i backen ner mot sjön. Men de var väldigt försiktiga för det stod en varning på svag is. Så kom det några lite överförfriska rymlingar och ryckte till sig kälken ifrån barnen. Och trots att vi pekade på skylten och ropade till dem att de skulle akta sig, för isen var inte. Och i sitt övermod så trodde de att isen var. I sitt övermod. De trodde på något som inte existerade. Det var en tro som inte var.
Ja, just det.
Och när sväden stannade en bra bit i, så sjönk de genom isen. Och de räddades. Det gjorde de. Men det kunde lika gott bli död för en annan bibeltal. Att tro på någonting som inte håller.
Just det.
Därför är det så underbart att ha och tro på något som håller.
Ja, jag visste det jag ville ha sagt. Det bästa sättet att lära sig den här på, och vi skulle egentligen ha gjort det här ikväll, men det finns lite dåligt med lokaliteter nu. Att gå två och två. Ta din väninna, ta din vän, ta din hustru eller din make och sitt ner och förklara det här för honom eller henne. Och låt han eller hon spela ovetande eller helt, kanske till och med lite motståndare till din tro. Och försök att genom den här illustrationen förklara för honom eller henne evangeliet. Och sen byter ni roller. Och hon eller han får göra det för dig och du ställer motfrågor hela tiden. Och så vis så skärps ditt andliga tänkande. Och du måste lära dig de här verserna. Och om du gör en bibelkedja, så om du till exempel börjar med Romarbrevet 3:23 och sen vet du inte vad nästa vers jag skulle ha nu då. Då kan du nederst på sidan på Romarbrevet 3:23 skriva Romarbrevet 6:23. Och så går du till 6:23 och så nederst på den sidan kan du skriva nästa vers som du vill gå till och visa. Så att du kommer ihåg den här kedjan liksom. Men använd så lite verser som möjligt. Det är inte det viktigaste att få en massa bibelverser att stoppa i folk, utan huvudsaken att de själva får se på ett så enkelt sätt som möjligt vad Bibelns viktigaste budskap är. Ja, är det någon mer fråga? Kanske jag får be er att ni övar på det här till nästa gång. Först ni lova det? Sara, vem ska du visa det för? Elisabeth, vem ska du visa det för? Får ta Kalle, ja. Gör det, ni ska se att det är riktigt roligt. Och det stärker ditt självförtroende när det gäller att tala med andra människor sen. Ni vet ungefär vad ni ska säga, lite grann vad ni ska säga. Man vill inte stå och bara, jag törs ju inte vittna för jag inte vet vad jag ska säga. Jo, du kan veta vad du ska säga. Till nästa gång vill jag också ge en annan läxa. Skriv ner i ord, på en sån här pappersbit bara, lite större längre om du vill, ditt personliga vittnesbörd. Det här är väldigt nyttigt att göra. Ja, men det vet jag vad det var när jag blev frälst och så vidare. Ja, men om du nu ska berätta det för någon i korta ordalag, klart och koncist, kan du göra det utan att börja svamla om en massa saker omkring och du har förlorat hela uppmärksamhet innan du hinner till halva vittnesbördet kanske. Utan vi ska lära oss att klart kunna ge vårt vittnesbörd hur det var när vi blev frälsta. Om vi kan peka på en stund, det är inte säkert att alla kan. Men huvudsaken är att du idag kan tala om varför du är en kristen. Så den första frågan som ska ingå i vittnesbördet, det är varför du blev frälst. Vad var det som gjorde att du ville bli frälst? Du hörde kanske en predikande tala till dig. Vad var det exakt som talade till dig? Varför ville du bli frälst? Hur var det innan du blev frälst? Hur var ditt liv? Ibland så överdriver vi när vi säger att innan jag blev frälst så var jag världens olyckligaste människa. Stackars dig, är det verkligen sant? Jag vet inte att jag var så hemskt olycklig innan jag blev frälst. Jag var en ganska glad liten grabb. Men ändå så behövde jag bli frälst. Låt oss inte svartmåla det som egentligen inte är nattsvart. Därför att vi vill imponera på människor. Utan låt oss vara väldigt sanningsenliga. För den helige ande kan endast använda det som är sanning. Så vad jag vill sträva efter här, det är att du liksom analyserar och verkligen sätter ner och tänker, hur var det egentligen mitt liv innan jag blev kristen och mitt liv nu, och hur gick det till när övergången skedde, ja, så att det blir sanningsenlig i ditt personliga vittnesbörd det gången du ger det. Det andra du ska tänka på är varför du blev frälst. För första, hur blev du frälst? Ja, du kanske gick i söndagsskola, du fick den här undervisningen, det gick många, många år och mer som mognade för det. Tala om det, precis som det är. En del var det en radikal omvändelse på en kväll. Ifrån ett liv i mycket synd till ett helt nytt liv. För andra var det mer en process. Det tredje du skulle ha med i ditt vittnesbörd. Hur vet du att du är frälst idag? Och det kanske är det viktigaste. Hur vet du att du är frälst idag? Du säger till en människa att du är frälst. Jag säger att jag är frälst. Och hon skulle kunna säga, hur vet du det då? Kan du tala om varför? Ja, jag känner så när jag går på möten. Det imponerar inte så mycket på dem. De kan också känna sig glada ibland. Utan, som ni märkte, det sista bibelordet jag gav. Ja, du pekar på Bibeln, Oskar. Det är att vi kan grunda det på Guds ord. Jag har tagit emot sonen och Bibeln säger att den som har sonen, han har livet. Så, även om jag inte känner mig frälst varje dag, jag kan peka på den omständigheten som är sann i mitt liv, att jag har tagit emot Kristus. Och då har jag livet. Till livet är i honom och han bor i mig. För det fjärde. Vad är det för skillnad? Nu, efter du blev en kristen, mot vad det var tidigare. Är det verkligen någon skillnad? Tänker du annorlunda? Har du annorlunda värderingar? Är det saker som du har tagit avstånd ifrån? Känner du annorlunda? Så varför blir du frälst? Hur blir du frälst? Hur vet du att du är frälst? Vad är det för skillnad egentligen? Och låt de där fyra ingredienserna ingå i ditt vittnesbörd. Skriv ner det på en lapp som om du skrev till en vän som inte vore kristen. En vän som du har på någon annan ort kanske, som du skriver ett brev till och kort och koncist tala om. Ta det gärna med hit. Jag har gjort det här med ungdomar ibland och de har skrivit ner sina vittnesbörd och tagit dem med nästa gång. Och sen, utan att skriva namn, ni behöver inte skriva någon namn eller någonting. Sen så byter vi. Jag läser inte, men ni byter med någon annan. Och så ska ni kritiskt skriva kommentarer på det vittnesbördet om du genom att läsa det vittnesbördet själv förstår hur man blir en kristen. Det ska alltså framgå. Ja, det är mitt förslag. Jag säger inte att ni måste göra det här naturligtvis, men det vore hemskt roligt om några gjorde det. Och det kunde bli lite engagemang omkring det här. Jag tror det är viktigt. Så, ni har bara ett kapitel att läsa till nästa gång. Så gå igenom det här med någon, minst en gång. Skriv ner ett personliga vittnesbörd. Kom tillbaka glada och lyckliga nästa gång.